Från Linköpings universitet. Det här är Fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är fredag, 6 oktober. Att prioritera, det är svårt. Det betyder ju egentligen att välja bort. För om någonting ska få ta mer plats så behöver ju någonting annat maka lite på sig. Stå åt sidan. Ta mindre plats. Som i sjukvården till exempel. När köer och brist på resurser gör att vissa patienter behöver prioriteras framför andra. Tänk till exempel en 43-årig mamma. Hon behöver intensivvård. Potentiellt många år kvar att leva. Hon har 2 barn i skolåldern, varav en ganska strulig tonåring. Hon är långtidssjukskriven. Och så har vi en 60-årig man, vd, med samma behov. Han har utflugna barn, men han har ett barnbarn. Han har också artros och lite andra skavanker. Och han har klart mindre kronologisk tid kvar.
Den typen av exempel hade ju folk i allmänhet svårare att acceptera innan pandemin. När man sa såna där saker som att här finns bara en plats kvar och vi måste välja.
Det här är Erik Gustafsson. Han är lektor i tillämpad etik vid Linköpings universitet. Han är också verksam vid Prioriteringscentrum, som är ett nationellt kunskapscentrum just för forskning och utbildning och policyutveckling för kommuner och regioner.
Under och efter pandemin så är det så att säga lite enklare att ta den här typen av diskussioner och också att få både studenter och kollegor som jobbar inom vården och inom akademin att acceptera den här typen av case. Och eftersom vi inte då kan göra allt för alla samtidigt så betyder det att vi väljer bort vissa saker som vi inte gör. Eller vi kanske får göra senare, eller vi kanske får göra lite mindre utav.
Det är det här som Fakultet handlar om idag. Om etiska avvägningar, om svåra prioriteringar och om hur vården och samhället klarar den här balansakten att välja och välja bort. Vad är det som egentligen ska ha betydelse när vården behöver väga av vem som ska få IVA-platsen? Vi går tillbaka till caset.
En sak som jag tänker direkt på är väl den frågan om det ska spela någon roll. Hur gamla de här personerna är. Och det andra är om det ska spela någon roll att den här kvinnan har vårdnaden om 2 barn. Och båda de frågorna är sådana frågor som diskuteras ganska flitigt inom prioriteringsområdet. Alltså ska man så att säga väga in de hälsovinster som tillfaller modern plus de hälsovinster som tillfaller barnen som en konsekvens av att man har behandlat modern då.
Ska det vara liksom, ska det adderas?
Exakt. Mm. Och det är en skarp fråga just nu också inom prioriteringsvärlden, därför att man har sett en del läkemedelsföretag som man har gjort på det sättet i sina modeller att man så att säga har räknat med sådana vinster som tillfaller en anhörig. Och det där är ett liksom en svår fråga som man kommer att behöva ta ställning till i alla fall om man ska räkna med detta eller inte. Vi har ju hållit på med ett projekt om nya Alzheimer-läkemedel och då är ju det där en sån där aspekt som kommer upp att det här kommer naturligtvis generera hälsovinster, livskvalitetsvinster för närstående till de här personerna som har Alzheimer, om de är effektiva. Och är det då en aspekt som ska räknas med eller inte?
Spelar det någon roll att hon är långtidssjukskriven, inte så pigg och fräsch i vanliga fall, och att han är en mer vital, har ett statusjobb?
Vi har ju en idé om i svensk kontext att sådana aspekter som social ställning ska inte spela roll för vilken vård man får tillgång till. Så i den meningen så finns det ju goda skäl att inte väga in en sån aspekt. Samtidigt är det där en ganska svår gräns att dra. Vi såg under pandemin till exempel hur det fanns ett starkt stöd och i mina ögon ganska goda argument för att hälso- och sjukvårdspersonal skulle få prioritet till exempel vaccin och även kanske intensivvård då.
För att i sin tur kunna rädda andra.
Precis, det är ett skäl till varför man skulle kunna tänka sig att de ska ha prioritet. Så att jag menar, även om det här att man har en mer, att man kanske har en högre social ställning enligt vissa mått mätt, ter sig som en orimlig grund för prioriteringar, så ter sig kanske den här andra aspekten att man råkar jobba inom till exempel hälso- och sjukvården som i alla fall lite mindre orimlig. Och ja, gläntar man på en sån där dörr så är frågan vad som liksom öppnar för ytterligare avvägningar i den där.
Vi kan väl testa den här då, 57 år, storrökare, diabetes. En annan person, lika gammal, 57 år, maratonlöpare och narkosläkare. Vad säger vi då?
57 år och storrökare versus maratonlöpare. Det aktualiserar ju en lite annan aspekt då, just den här frågan om det faktum att den här personen har varit rökare då. Om det ska spela någon roll för prioriteringen. Och det korta svaret är nej, det ska inte spela någon roll. Och det grundar jag delvis på att det finns ju en sån diskussion inom hälso- och sjukvårdsetiken, inom prioriteringsetiken. En kollega som disputerade för ett par år sedan, Joar Björk vid Karolinska institutet, han skrev hela sin avhandling om den aspekten av prioriteringar. Alltså, ska ansvar spela någon roll för vilken tillgång man får till vård?
Ska man få skylla sig själv?
Exakt så. Exakt så. Och då kan man väl säga att han visar på ett ganska övertygande sätt i den avhandlingen att det är förknippat med väldigt mycket problem att ha en sån policy. Så att, nu blir det ett långt svar här, men så här. Å ena sidan så finns det ett ganska starkt stöd för den där idén. Jag tänker till exempel på en studie som jag var med och granskade som gjordes i Storbritannien, där man frågade 1400 medborgare i Storbritannien om vilka aspekter de tyckte skulle spela roll för fördelning av intensivvårdsplatser. Och en av de tre viktigaste aspekterna, det var just om man hade ådragit sig smittan genom liksom att ta orimliga risker eller någonting i den stilen. Så det finns i, om man tillåter sig att säga, folkdjupen en sån intuition, tror jag, att fånga upp. Och den var ju särskilt kanske stark då under pandemin just. Men när man sätter sig ner och börjar diskutera och fundera på en sån där idé, då inser man ganska snabbt att det är väldigt svårt att fastställa ett sånt där samband. Hur kan vi veta att det var just för att jag åkte iväg till fjällen mot alla restriktioner som gjorde att jag ådrog mig smittan. Det kanske var i min lokala mataffär där jag var tvungen att handla mat till mina barn eller någonting sånt där. Så poängen är att det är väldigt svårt att fastställa det där kausala sambandet. Så att var går gränsen för de här orimliga riskerna? Det är liksom en sån där svår fråga. Men det som också Joar då lyfter upp i sin avhandling, det är ju att en sån där policy skulle ju äventyra väldigt mycket relationen mellan patient och läkare. Alltså patienten skulle rimligen, eller det finns en risk att patienten undanhåller relevant information för läkaren till exempel, vilket ju kan äventyra liksom den medicinska utfallet.
Det där med status och slump och eget ansvar, det är alltså inte särskilt starka argument i ett rättvist och trovärdigt prioriteringssystem. Däremot kan det förstås ha betydelse på andra sätt i vilket skick din kropp är. Som i exemplet med den vältränade maratonlöparen.
Det faktum att personen är i fin form, det kan ju tala för att den här personen kommer att ha bättre möjligheter att gagnas av intensivvården. I svensk lagstiftning så gör man ju en skillnad mellan kronologisk och biologisk ålder. Där man då säger att kronologisk ålder får inte utgöra en grund för prioritering, medan biologisk ålder får göra det. Och jag menar, biologisk ålder, det är ju ungefär det skick som mina organ, organsystem och vävnader är i, snarare än vad som står i mitt pass då. Så då skulle man ju möjligen kunna gå den vägen så att säga och motivera att den här maratonlöparen ska ha företräde. Inte då igen på grund av att personen har skött sig och tagit ansvar, utan av det enkla faktumet att personen har bättre möjligheter att gagnas av intensivvården.
Just ålder är annars den kanske mest kontroversiella prioriteringsgrunden i Sverige. Och det visar sig att den enda gång som vi verkar vilja stå tillbaka för någon annan, det är när äldre människor är beredda att kliva åt sidan för yngre. Och barn har ofta en särställning. Men okej, vad är det då som ska vägas in? Jo, viktigast av allt är störst behov går först. Svåra sjukdomar, svåra tillstånd ska gå före lindriga. Och hellre att få riktigt sjuka patienter får dyr och avancerad vård istället för att så att säga nyttomaximera. Det vill säga bota väldigt, väldigt många med enkla medel och för lindrigare tillstånd. Och det ska faktiskt inte heller löna sig och tjata sig till vård med hjälp av starka anhöriga.
Ja, vi har ju sett en del studier som visar att starka socioekonomiska grupper får till exempel mer vård än något lägre socioekonomiska grupper. Och det står ju i strid mot den idén att vård ska fördelas efter behov. Alltså den som har störst behov av vården ska ha företräde. Därför att det är den etiska grunden till prioriteringar snarare än att någon efterfrågar någonting eller då har möjlighet att argumentera för sin sak eller någonting sånt där.
Kan det vara så att det lönar sig att stå på, lägga på, tjata?
Det är väl en slutsats som man kan dra av en sån här studie, att socioekonomiskt starka grupper får mer vård. Att det förefaller fungera på det sättet i vissa avseenden i alla fall. Det är naturligtvis en svår fråga att liksom skilja ut det här med behov från efterfrågan. Men så långt det är möjligt så verkar det som att behovet bedöms i alla fall delvis av liksom en klinisk bedömning snarare än vad patienten eller patientens anhöriga vill för någonting.
Har vi börjat ställa högre krav på att få vård? Alltså, tål vi mindre så att säga idag?
Jag tror det, och jag tror när vi har grundföreläsningar om prioriteringar så brukar vi en sån här liksom standardformulering att de skäl som gör att de här frågorna är mer aktuella än någonsin, det är dels att vi har en åldrande befolkning. Och det i sig är ju inte ett problem, men det är så att säga en konsekvens utav det. Det är att man behöver mer vård i slutet av livet, ofta. Så det är en aspekt. En annan aspekt är just de här högre förväntningarna på hälso- och sjukvården. Och det kan ta sig uttryck i dels att man tänker sig att man ska få vård fort, alltså man accepterar inte väntetider, men också att man tycker att man ska ha behandling för ganska lindriga tillstånd. Det har ju varit en sån diskussion kring de här så kallade nätläkarna, alltså liksom de här olika företagen som erbjuder digital vård, att en kritik gentemot den typen av verksamhet har varit att här fångar man upp väldigt lindriga tillstånd och personer som kanske hade kunnat klara av det där med hjälp av egenvård. Medan den andra sidan då säger att nej, här har vi så att säga avlastat den mer fysiska vården. Men det där att människor har så att säga högre anspråk på hur bra livet ska vara, det är ju en sak som naturligtvis kan bidra till också förväntningar på hälso- och sjukvården. Alltså, accepterar man att leva ett liv där man så att säga mår helt okej, eller behöver man vara i topptrim varje dag?
Men så finns det många som upplever att de liksom aldrig kommer upp på den där priolistan. Att just deras sjukdomar, deras besvär inte tas på allvar. Inte ses som tillräckligt allvarliga. Så trots att du kanske har ont, inte kan sova, inte kan jobba ordentligt, så är det liksom det du får hålla till godo med. Ett uthärdligt liv. Det får vi liksom duga. Så var det under flera år för Sara Gildell, som är 50 år och mitt i klimakteriet. Det var just det att hon helt enkelt inte kände igen sig själv.
Det var väl det att jag saknade energi fullständigt. Jag hade inte lust med någonting, inte ens sånt som är kul. Och humöret sjönk och energinivån sjönk och allt det där. Det är ju väldigt lätt att glömma, men när man är mitt i det där, när ingenting hjälper, och man är låg, man orkar ingenting och man ändå ska försöka gå till jobbet och liksom leva sitt liv som vanligt. Det är ju helt fruktansvärt.
Det är Elinor Hollertz, Saras dotter, som åkt hem till mammas kök för att prata om hur just kvinnohälsa prioriteras.
Min mamma har alltid varit väldigt drivande. Hon pysslar alltid med något. En ledig dag finns det alltid en att göra lista på bänken i köket. Det ska rensas ogräs, pluggas, planteras och styras och ställas. Kommer man hem över en helg har hon oftast testbakat ett nytt recept hon har hittat i en tidning. Eller funderar på att förändra färgskalan i vardagsrummet. Eller visar ett semesterhus till salu i Frankrike. Från att jag var 11 har jag haft problem med mina hormoner. Mensen försvann år i sträck. Från och med då blev det mycket fram och tillbaka hos olika vårdcentraler och kliniker, utan någon ordentlig utredning. Jag fick tabletter som fick mig att må jättedåligt, och sen släppte man den bollen. Först flera år senare fick jag veta att mina problem och min smärta berodde på PCOS. Något som drabbar 10-15% av alla kvinnor i fertil ålder. Men även när ett svar kom så upplevde jag att det inte gick att lösa eller bota den här hormonstörningen. Jag kunde bara välja vilket symptom som var jobbigast, så kunde man försöka dämpa det. Jag var 20 när jag fick på papper att det var PCOS. Men redan när jag var 14 så verkade inställningen vara att jag skulle söka vård och hjälp på riktigt när jag ville skaffa barn. För det kunde bli svårt. Redan då var min funktion att skaffa barn viktigare än att inte ha ont eller behöva oroa mig för andra sjukdomar som PCOS kan leda till, som livmodercancer och diabetes. I den här härvan har jag flera gånger inte orkat be om hjälp av vården igen. Inte orkat tjata om fler prover eller undersökningar. Kroppen får väl vara trasig då? Jag vill göra andra saker i livet än att vara en patient i ytterligare ett väntrum. Men då har min mamma funnits där och ringt till vårdcentraler och läkare när jag inte orkat. Krävt att jag ska få en tid inbokad, läst på och vad man faktiskt vet om PCOS. Hon och jag har alltid kunnat prata om det här. Och nu sitter vi här igen.
Det känns som att de har ett standardformulär som de frågar efter. Och det är ju just det där när de säger, ja, har du funderat på om du ska ta livet av dig? Och har du funderat på hur? Då är det någon slags checklista hur illa däran man är. Och om man då svarar nej där, då är det som att man, oh vad skönt, då behöver vi inte lägga så mycket krut på det här.
Den frågan har jag också fått jätteofta.
Ja, precis. Och man kan ju må väldigt dåligt utan att för den skull fundera på hur man ska ta livet av sig. Det kan ju vara helt outhärdligt ändå, fast du vill leva.
Ja, och det är snarare där skillnaden är. Ja. Att man mår dåligt och blir frustrerad för att man vill ju leva. Ja. Och känner att det här blir ett hinder.
Ja.
Och sen att det blir responsen att det här är sånt man får leva med just när man själv känner att man inte kan det.
Mm, mm.
Och det är därför man söker vård.
Ja. Nej, men lite grann är det så här, men vi provar väl det här då? Vi provar väl det här då? Lite så. Det är ju som att man inte riktigt vet. Och det kanske man inte gör. Men då borde man ju verkligen jobba mer med det här, för det är ju halva befolkningen verkligen som kommer att gå igenom det här mer eller mindre.
Man bränner sig så långt. Då är frågan, ska du ha kaffe Peter eller? Kan ta te så här. Du tar te.
Jag kommer ihåg att du pratade om att du åt hormontabletter som var liksom, det var enstaka hormontillskott.
Mm.
Typ. När fick du det och vem fick du dem av?
Det tar jag ju nu. Då har man ju separerat det. Först fick jag ju en kombitablett. Som är väldigt vanligt att man skriver ut till kvinnor i klimakteriet. Men jag hade inte kommit in i klimakteriet då. Så då blev det ju inte så bra. För då blödde jag jättemycket. Och det är en sån biverkning om man får det för tidigt. Och det är verkligen inte bra, för det har ju med slemhinnor och sånt att göra. Så den fick jag sluta med. Så nu har jag ju nästan, det är lite grann på morgonen som jag kan ha en vallnings. Men då vet jag precis så där. Ja, men när jag sitter med morgonkaffet då kommer en liten körare. Men den släpper ju ganska fort.
Mm.
Men jag sover bättre, för det var också en sån grej jag hade. Att jag liksom sov dåligt, somnade men vaknade vid 1-2 och inte kunde somna om och hade hjärtrusning och så.
Mm.
Så det har ju dämpat sig betydligt och energin börjar komma tillbaks. Så det är ju väldigt bra. Jag var ju då i höstas hos den här gynekolog Nina. Då var jag ju i oktober tror jag. Och där fick jag ju den där tabletten som ju visserligen blev fel då.
Eller det var så. Ganska svårt att få komma dit.
Ja, herregud. De har ju... Jag drog en rövare och sa att jag var gammal kund.
Mm.
Och det var ju för jag hade ju betalat för dig en gång i tiden. När du var tonåring. Så på det sättet kunde jag ju komma dit. Annars hade jag inte fått komma. För hon har ju fullt.
Mm.
Mm. Då hade jag hört av mig i början på juni. Och då gick det ju inte att komma. Det var semester och allt. Så då fick jag alltså en tid i oktober. Så det är ju ganska många månader innan man får en tid. Ja. Och sen så kan man ju säga. Det är ju inte riktigt ett år då som det börjar hjälpa. Men 10 månader då.
Mm.
Det är inte så lätt som att lyfta telefonen och ringa till kvinnokliniken för att få ett mirakelpiller så du blir dig själv igen. Många kvinnor har upplevt att deras problem förminskas. Det är normalt att gråta 2 veckor varje månad. Det är normalt att ha så ont att det svartnar för ögonen. Det är normalt att blöda så mycket att man varje månad förstör ett till par byxor. Att må dåligt, att lida. Ska det vara det normala?
Det är mycket lättare att bryta en arm eller du har en rejäl förkylning. Då finns det något att ta på. Och vården, alltså då har de ju sin rutin, vad de gör. Men när det är så här liksom lite olika symptom, då finns det ju alltid någonting annat. Ja, men är det inte så att det är lite dåligt på jobbet? Då är det inte så att du har det lite jobbigt hemma? Eller, ja, men du har ju gamla föräldrar. Det är ju jobbigt när föräldrarna börjar bli gamla, när barnen väl har flyttat hemifrån. Så det finns ju väldigt mycket att lägga över på patienten. Och jag kan tycka att man absolut ska ta ansvar för sitt eget mående och ändra det man kan. Men ibland så är det faktiskt inte där det beror på.
Nej.
Vi har ofta pratat om att vi inte vet så mycket om de diagnoser vi har fått. Inte någon orsak, vad som händer i kroppen eller vad som får att bli bra. Det finns få svar. Och det är inte lätt att i ett hopplöst tillstånd sitta mitt emot en läkare som säger att det inte finns någon behandling med bevisad positiv effekt.
Jag har bara tänkt just att med varför Fagerlund forskar man inte mer på det här för? Inte i direkt bemötandet kan jag inte påstå. För jag har ju heller inte pratat runt med massor med läkare. Utan jag har ju pratat med andra kvinnor som ju är gynekologer. Och jag tycker nog att alltså, jag har blivit väl bemött. Men det är ju inte så att de sitter på något svar. Så att jag tycker inte att de har bemött mig illa eller nonchalant eller sådär. Men det kan jag tänka mig eftersom det nu mycket av den gynekologiska vården ska läggas på vårdcentraler. Och då kan man ju verkligen tänka sig att det är någon allmänläkare som helt plötsligt ska uttala sig om ett tillstånd som han eller hon har blivit tilldelad. Precis som du tittar i öronen på någon som har ont i örat, så ska du in och titta i underlivet på någon och kanske lyssna på någon som har massa konstiga besvär. Då kan jag verkligen tänka mig att det kommer att visa sig att det här är någon som inte alls är speciellt intresserad av just de här besvären. En gynekolog har ju ändå valt en kvinnobesvär. Men då kan man ju tycka att de borde ligga på mer med forskning och sådär då. Att det skulle avsättas mer pengar till forskning. Men det verkar ju inte vara så. Alltså, man kanske gör det, men det finns inte resurser heller. Och det är ju sorgligt.
Att göra en uppskattning kring hur många som kommer bli påverkade av klimakteriet är ganska enkel matte. Men det finns andra tillstånd som orsakar stor smärta som inte är lika synligt i samhället. Vi pratar inte om det. Många vet inte ens vad det är. Vestibulit.
Alltså, jag har egentligen alltid haft ont så länge jag kan minnas.
Även om man nu i vissa sammanhang kan prata om sin vestibulit betyder inte det att det inte har orsakat skada på flera plan. Eli och jag är lika gamla och med åren har vi blivit mer och mer bekväma med att prata om det. Men det är svårt att inte låta det påverka ens självbild.
Det var väldigt ofta så att jag inte sa till när det gjorde ont. Och det höll jag på med jättemånga år. Att skämmas och inte lyssna på mig själv och mina signaler. Så Det kändes lite som att jag gjorde övergrepp på mig själv.
Vestibulit innebär att nerverna i underlivet är överkänsliga. Det gör att sex och till och med att kläder som sitter åt kan orsaka stor smärta. Man vet inte riktigt varför vestibulit uppkommer, men för många blir det ett hinder på flera plan i vardagen.
Nej, men för mig så har inte smärtan varit värst, även om den har varit fruktansvärd och orsakat jättemycket hinder. Utan det är ju att leva i konstant skam och frustration över att inte få hjälp. Det är det som har orsakat det allra största lidandet. Men den här skammen känns som att det inte pratas om. Den har ju liksom lite tryckt ner mig. Hela mig, alltså min självkänsla. Och över att inte kunna prestera på vissa sätt, vilket också är så sjukt.
Mm.
Så här, sex ska inte vara en prestation. Men jag har känt så. Och över att bara inte kunna utnyttja en hel del av sig själv. Och jag har inte heller vågat dejta periodvis. Och inte varit närma mig människor. Liksom. För att det alltid varit så här, okej, om jag ska börja dejta någon och potentiellt ligga med någon, så har jag alltid liksom haft den här saken som jag måste berätta. Och det är så otroligt jobbigt att berätta det för folk. Jag är i en stabil relation som är väldigt trygg. Och jag känner för första gången att jag vågar liksom testa nya saker och utforska på mina egna villkor. Och i och med den behandling jag fått på vulvamottagningen så har smärtan blivit mindre. Stundvis så kan penetration funka, vilket är så här helt typ livsomvälvande. Men jag kan fortfarande ha svårt att säga till när det gör ont. Och det är så himla djupt rotat det här i mig, att liksom jag vill inte att det ska vara något fel på mig. Så många gånger som jag har ignorerat smärtan. Till slut så blir det ju att den går ganska obemärkt förbi. Liksom. Att jag tänker typ inte på att jag har ont, för att jag kanske försvinner iväg i mitt huvud. Sex. Men det är något som jag får jobba med hela tiden. Att både i sexuella situationer och i vardagliga situationer. Att så här, vad säger min magkänsla egentligen? När man väl har slutat lyssna på den, så kan det vara så otroligt svårt att höra den igen, att hitta den. Den processen befinner jag mig liksom fortfarande i.
Mm. Kände du att det främst har kommit från dig själv? Eller kommer det utifrån?
Både och. Alltså, dels så kan jag tycka att vårt samhälle är ganska sexfixerat. Att det ses liksom som prestigefyllt att ha legat med många. Att ha haft massa olika sorters sex och bara så här, vara erfaren helt enkelt. Att då inte kunna har gjort att jag känner att det är någonting som är fel med mig.
Prestigen att kunna ha mycket sex. Skammen som kommer när det inte går. Och förvirringen när du inte vet varför det inte går. Att inte få tydliga svar kan enkelt leda till att man på de sätt som går försöker hitta svar själv. Varför just jag? Vad har hänt mig för att det ska bli så här? Många vet inget om vestibulit. För visst kan man tro att det beror på sexuella övergrepp, händelser, trauman. Oavsett om det är sant eller inte, skapas lätt ett behov av att lägga skulden på någon. finns det ingen forskning, ingen utbredd förståelse för vad vestibulit egentligen är, så kommer vi själva och våra fördomar skapa den förståelsen. Och även om det inte finns någon vetenskaplig grund att saker man gjort ger vestibulit, är det ändå lätt att lägga över ansvaret på sig själv.
Jag har försökt hitta anledningar. Liksom att, men, var det något jag gjorde som barn? Eller så här, något, vad har jag haft på mig för kläder? Vad har jag haft för trosor? Alltså, speciellt när jag var yngre försökte jag verkligen hitta anledningar. Så att, jag gick ju faktiskt på ridning ett tag. Det kanske jag inte skulle ha gjort. Bara desperat försöka hitta vad felet är. Vad jag gjorde som blev fel.
Är det du själv som lite skriver på dig det ansvaret? Vad som kan liksom vara förorsakat?
Ja, det är mycket jag själv som har ältat det. Sen så har ju sjukvården också försökt komma till roten i problemet. Men det har lite varit så i mitt fall att man har kommit fram till att det är lite oklart varför jag egentligen har vestibulit. Man kan se att så här, ja, men det faktum att jag har haft sex trots att jag har haft ont har gjort saken värre. Bristen på behandling under många år har gjort saken värre. Men varför det var illa från början, det är oklart. När vården säger att men vi vet inte varför det blir så här. För det är ingen som vet det. Liksom. Då blir det väldigt lätt att då börjar liksom mitt huvud spinna. Jag kan inte riktigt acceptera det där. Det där liksom att vi vet inte. För jag känner att det är klart det måste finnas en orsak. Det måste vara någonting som har hänt. Eller det måste bero på någonting. Och det är väldigt svårt att hitta de svaren själv när man inte är forskare i kvinnohälsa. Liksom.
Sist här, Eli om sin vestibulit. Hon intervjuades av Elinor Hollertz.
Vad har vi för underlag för att kunna säga att det här faktiskt gör nytta för patienterna? Det är ju en viktig fråga.
Tillbaka till Erik Gustafsson.
Gör det här någon, liksom, ger det här någon patientnytta överhuvudtaget? Blir folk friskare? Lever folk längre? Har de mindre smärta? Etc. etc. Och vi kan ju som sagt bara ha behov av det vi har nytta av. Och det innebär ju då att om det inte finns behandlingar för vissa patientgrupper eller vissa individer då. De kanske har besvär som vi har helt enkelt ingen vidare effektiv åtgärd för de här personerna. Det kan ju vara ett skäl till att man inte prioriteras. Men det är ju liksom beroende av helt andra mekanismer såsom vilka sjukdomstillstånd har man på en samhällsnivå uppfattat som är viktiga att beforska, vilket liksom lidande är mest allvarligt. Men också ytterligare en aspekt av det där är ju att som våra norska kollegor har ägnat sig lite grann åt, alltså det finns liksom vissa sjukdomstillstånd som det har högre prestige helt enkelt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Det är liksom högre status att arbeta med sjukdomar som kanske drabbar hjärnan och hjärtat jämfört med mag- och tarmsjukdomar enligt en av de här undersökningarna. Och det där styr ju då vad människor dels intresserar sig att forska om för någonting. Och som en konsekvens då vilka tillstånd det finns behandlingar för. Och Kanske spelar det också en viss roll för vilka forskningsprojekt som får finansiering och så vidare. Så att det finns ju så att säga ett antal bakgrundsfaktorer som kan vara rättvisa i olika utsträckning som spelar en väldigt stor roll innan vi har kommit till den här frågan om prioriteringar i vården.
Kan kvinnohälsa hamna i ett sånt fält?
Det finns väl en sån risk. Jag tänker också på den här aspekten som vi har varit inne lite grann på. Alltså vad får man så att säga tänka sig är en naturlig del av ett liv och vad får man så att säga lära sig leva med. Vi har ju några kollegor som har ägnat sig åt det här med förlossningsskador till exempel. Då kanske det har funnits en sån norm i samhället historiskt att det här är liksom en del av att vara kvinna. Det här är en del av många kvinnors liv som de helt enkelt får leva med. Och det så att säga i kombination med att där kanske inte finns så mycket systematiskt gjorda studier på effektiviteten av olika behandlingar. De två sakerna tillsammans kan ju göra att man så att säga inte står lika högt på agendan i alla fall. Och det där spelar ju också en roll för vad det sedan finns behandling för så att säga. Och där blir ju såna här aspekter som beprövad erfarenhet väldigt viktiga också, för att det kan ju vara så att man uppfattar inom hälso- och sjukvårdsprofessionen att det finns ganska välfungerande metoder för att behandla vissa grupper, men det där har ännu inte, eller man har misslyckats att påvisa den effekten i mer systematiska studier. Hur ska man då väga den där liksom professionens erfarenhet mot de här mer systematiska kliniska prövningarna? Det är inte heller en helt lätt fråga att ta ställning till. Då.
Den svenska prioriteringsplattformen som den kallas är från början av 1990-talet och kom till som ett sätt att synliggöra vilka kriterier som hälso- och sjukvården faktiskt använder sig av i valet där just du får operationen och inte jag. Där just din behandling bedöms viktigare än min. Eller där just ett läkemedel får ingå i läkemedelsförmånen och ett annat inte. I realiteten är ju även det ett skarpt beslut som kan innebära att en patient får nej till behandling för att medicinen är för dyr eller inte har visat tillräcklig effekt. Den etiska plattformen, en statlig offentlig utredning som hette Vårdens svåra val, kom till med hjälp av medicinsk personal förstås, men även jurister och filosofer var delaktiga. Och den bygger på de grundläggande principerna människovärde och behov, och så kostnadseffektivitet. Men sen början av 90-talet så har ju faktiskt en del åsikter svängt. Synen på dödshjälp till exempel är betydligt mer accepterad idag än för 30 år sedan. Så man kan fråga sig hur föränderlig vår etiska, moraliska kompass egentligen är. Hur mycket påverkar samhällsklimatet, idealen? Och hur blir det i ett skarpt läge? Tänker vi annorlunda när världen ställs inför en pandemi eller ett krigshot? Ändrar vi då vårt etiska grundtänk?
Många förefaller tänka sig att vi bör tänka annorlunda i kris och i krig. Den fråga som jag undersöker lite grann är varför det? Om vi nu har ett antal principer som förefaller rimliga. Vad är det som skulle göra att vi plötsligt skulle ha andra överväganden i kris och krig? Det är naturligtvis så att det kan vara en sån här aspekt. Vi kanske inte har tid att sitta och noggrant väga för- och nackdelar. Vi kanske inte har samma möjligheter att göra studier etc. i kris- och krigssituation. Men det behöver ju inte innebära att den faktiska, så att säga, underliggande etiska motivationen för principerna ändras. Det finns en vanlig uppfattning som är att man går mer åt det här nyttomaximerande hållet i händelse av kris och krig. Snarare då än det här mer behovsgrundade prioriteringstänkandet.
Blir vi inte mer pressade, stressade?
Vi blir
ta snabbare beslut.
Jo, absolut. Och det kan vara ett skäl att till exempel ha enklare principer. Alltså mer enkla tumregler som vi följer. I en krissituation så blir den här avvägningen mer konkret. Vi inser att om vi åker till plats A och hämtar de skadade så åker vi inte till plats B. Det blir så att säga... Ja, det blir mer konkret än i de här mer övergripande samhällsbesluten. Men jag tycker att en av de intressanta frågorna i det här sammanhanget tycker jag nog är just det här att många uppfattar att det bör vara andra principer, men det är väldigt svårt att motivera varför det skulle vara det.
Är det inte bara det att man måste prioritera hårdare? Göra tuffare val, liksom?
Jo, kanske. Antag att vi har rangordnat allt som vi vill göra i någon sorts idealsituation. Och från 1 till 10. I en vardag drar vi strecket vid 7. De här sakerna under 7 gör vi inte för att de är för högt. Det är för dyrt, det är för lite nytta. Patienterna är inte tillräckligt sjuka eller någonting sånt där. Men i en kris då så drar vi det där strecket vid 3. Så att det är samma, så att säga, överväganden som ligger till grund för rangordningen. Men precis som du sa då, beslutet är skarpare och får mer konsekvenser. Så därför ter det sig som att vi har andra principer, men i själva verket har vi inte det då.
Det är bara fler som faller bort.
Exakt, va? Det är fler som faller bort. Men det där är ju... Bara vara tydlig med att det där är ju ett sätt att göra reda för våra moraliska uppfattningar i kris versus vardag då. Men det är inte säkert att det är hela sanningen. Så.
I en svensk kontext, vad tycker folk? Känner vi till de här prioriteringarna?
Man har svårt kanske... I alla fall vissa personer har svårt att acceptera att prioriteringar överhuvudtaget behöver göras. Det tror jag är en utmaning. På någon sorts allmänt plan så låter det ju bra att fördela vård efter behov. Men som vi har sagt så kan ju det där innebära ganska många olika saker. Till exempel så här, det låter ju utmärkt från ett demokratiskt perspektiv att vi har prioriteringsprinciper som har ett stöd i befolkningen. Men antag att du gör en studie som visar sig att man tycker någonting som förefaller helt omoraliskt. Det kanske finns starkt stöd för att inte ge vård åt rödhåriga personer till exempel. Det verkar konstigt att, så att säga, acceptera allt som alla tycker. Vi har ju också sett historiskt hur det finns stöd i befolkningen för helt enkelt omoraliska saker, såsom slaveri hade ett ganska starkt stöd under en period i historien. Nu uppfattar vi att det var helt fel. Men man kan i alla fall tänka sig att de saker som kommer till uttryck i de här studierna, det är inte liksom, det utgör inte facit för hur det bör göras. Men det är inte så enkel relation som att vi helt enkelt kör handuppräckning på torget vilka principer som ska styras. Bra sak att säga till studenter så där majoriteten kan ha fel i moraliska frågor är väldigt provocerande, tycker många.
I fakultet idag om etiska avvägningar, svåra prioriteringar i vården. Du hörde Erik Gustafsson, lektor i tillämpad etik vid Linköpings universitet. Han är också verksam i Prioriteringscentrum, ett nationellt kunskapscentrum som stöttar Sveriges regioner och kommuner och myndigheter i sitt prioriteringsarbete. Du hörde också Sara Gildell i ett reportage av Elinor Hollerts och Saga Brobeck-Alnehill, där också Eli berättade om sin vestibulit. Elinor och Saga är båda studenter vid kandidatprogrammet KSM, kommunikation, samhälle, medieproduktion, också vid Linköpings universitet. Och jag heter Anneli Norberg. Vi hörs!